Jo, tak for velkomsten og anledningen at være til sammens med jer. Jeg skulle sige lidt om, hvem jeg er. Ruben heter jeg, er gift med Rebecca, bor i Sverige, i Söderköping, øst, midt Sverige. Og jeg er ursprungligen fra Vestjylland i Danmark. Så ja, elmontør, jobber med el. Vi skulle starte med lidt kring Hesekiel, men vi vil bøje med at bede til sammens. Herre Jesus, tak, at vi nu får komme ind for dit ansigte. Og Jesus, mest af alt tak, at du har givet os dit ord, even helt ifrån Hesekiels tid. Jeg takker, at det, som dine profeter og apostler har talt, har du givet til os, for at vi skal blive frelst, for at vi skal få lære at kende dig, som den du virkelig er. Herre Jesus, vil du komme os til hjælp? Vil du se til os i nåd for Jesu Kristi skyld? Herre, det beder vi i dit navn. Amen. Ja, som kristen er Bibelen vel den enda boken, som du nogensinde kommer at læse gennem en hel livstid. Og en bog, der du fortfarande optækker nye saker, som du aldrig set forud. Du bliver egentlig aldrig uttrukket med Bibelen. Hesekiels bog skulle jeg tro er formodentlig den mest forsummede delen af det gamle testamentet. Og derfor skal vi se lidt på den eller på det. Og nu skal vi særskilt se lidt på historien op til Guds folk. Deportation til Babylon. Man kan sige, at den første halvan af Hesekiel er næsten ubehindret undergang og vældig dyster. Næsten deprimerende læsning. Det er de første 24 kapitlen. Mange mennesker kommer derfor ikke længere og giver op og flytter til en anden bog i Bibelen. Hesekiel er lang, ganske repetitiv. Og vi måste komme ihåg, at det er cirka 22 års prædikninger indklemt i en bog. Budskapen er udspredt over 22 år i tre deler, tre koncentrerede doser, med lange mellemrum. Og mycket af det er kanskje svårt at finde relevant for vores situation. Hesekiel er som en anden verd. Det er ofte omstændigheder, vi ikke er helt bekendte med. Det findes sprog, som iblandt er grovt, og til og med støtende for vores moderne ører. Utan frem for alt er Hesekiel Guds ord, og viser os en side af Guds karakter, som vi egentlig ikke tykker om at tænke på. Men endå er det vigtigt for os at kende Gud, som han virkelig er i sit ord. Det findes en strenghed i Guds karakter hos Hesekiel, som påminner om et udtalende Paulus gør i sit brev til romerne i 11. kapitlet vers 22, der han skriver, se her Guds godhed og strenghed. Tyvärr har vi som predikanter, eller vi som predikar nog ofta, tendensen att dra fram särskilda kända ställen från Hesekiel. Och här finns det 4 ställen som liksom hoppar ur Hesekiels bok till predikanternas händer. Och huvudämnet läggs vanligtvis på en av dessa 4. Det mest populära är väl kapitel 37 om en dal full av torra ben som blir levande på Guds ord. En av det gamla testamentets härligaste och mäktigaste vittnesbörd om uppståndelsen. Sedan finns det kapitel 34 som kan vara ett favoritkapitel att predika över. När vi talar om Jesus, Davids son, som den goda herde. Eller när vi talar om sann förkunnelse som verkligen bygger upp, helar, förbinder och ger sann mat och dryck för själen. Hesekiel 34 handlar om goda och dåliga herder. Goda herder som letar efter de förlorade fåren och dåliga herder som matar sig själva och sköter egna intressen. De dåliga herder i kapitel 34 kan jämställas med de många falska profeter och herder som fördöms i Hesekiel 13. Populär är också kapitel 47. Här hör vi om den märkliga kämpel, tempel, källan eller källan som verkligen förkunnar nådens helande ström ur det nya förbundet i Kristus. En ström som ger liv över allt den kommer fram och som bara blir djupare och djupare ju längre du kommer ut eller går ut i den. Som en bild på Romerbrevet 5, vers 20. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Kapitel 18 kan också vara ett populärt ställe för predikanter. Det talar om varje människas personliga ansvar för sin egen synd. Och det förkunnar oss den härliga sanning att Gud önskar ingen synderes död, utan att hon verkligen omvänder sig och blir frälst. Det var lite favoritkapitlen från Hesekiels bok. Utan vi får uppmuntra varandra att läsa hela Hesekiel för att lära känna Gud. Eftersom detta i slutänden är huvudorsaken till att du och jag läser vår Bibel. Så att vi lär känna Gud och vet vem han är och hur han handlar med oss och uppbygger oss i tron. När du läser Bibeln för att lära känna Gud, då talar varje del av Bibeln till dig. Ordet blir levande för dig, en hel del här och en annan del där. Allt efter vad som anden ger. Bibeln är Guds ord. Och människor skrev den under inspiration från Gud. Vi brukar säga att Bibelns ord är inblåst eller utandat av Gud. 2 Timoteus 3, vers 16 säger: hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättvisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Hela skriften är Guds ord, utandad av Gud. Samtidigt har Guds ord sin mänskliga bakgrund. De bibliska författare var riktiga människor i verkliga situationer med verkliga känslor. Det var levande människor som levde i Israels 10 nordliga stammar och som fördes bort till Assyrien. De hade ignorerat profeterna Amos, Amos och Hosea, och de försvann. Och det var levande människor, 2 stammar i söder, Judarike, som blev kvar och som var ännu värre. Skulle du tro att människor som har sett 10 stammar av sin egen nation försvinna för sina synder, sedan göra samma sak? Kan du tro det? Det är något så envist med den mänskliga naturen att vi inte lär vår läxa. Någon har sagt att historien upprepar sig. Och det måste vara så, eftersom ingen lyssnar. Ingen. Därför är det enda vi lär oss av historien detta: att människor inte lär sig av historien. Judariket, sörriket, borde ha vetat de också skulle försvinna som de 10 stammarna i norr, om de fortsatt ignorerade Herrens profeter. Men de ignorerade profet efter profet. Det fanns 2 små stammar i söder som tillsammans kallades Juda. Lilla Benjamin och stora Juda, centrerade på Jerusalem. De ignorerade Jesaja. Faktum är att de blev mer och mer förhärdade när Jesaja predikade. De ville inte lyssna. De ignorerade också en annan profet som hette Mika. De var så trötta på den mannen. Sluta predika, sagde de till Mika. Mika 2:6. Och det står hos Jesaja 30, vers 9-11. Ty det är ett upprorisk folk. Barn som lyger. Barn som inte vill höra Herrens undervisning och som säger till sierne: skåda inte. Och till profeterna: profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss. Profetera bedrägliga ting. Vik av från vägen, gå bort från stigen. Låt oss slippa se Herrens heliga. Cirka 100 år efter Jesaja ignorerade de en man som hette Jeremia. Jeremia hade ett hårt liv. Och de sa alla: och där är den Jeremia igen. Han vill bara trykker ned os. Herren så det til Jeremia i 7:24. Men de ville ikke høre eller lyssna til mig, utan følte sine egne tanker og sit onde, hårde hjerte, og vendte ryggen til mig, ikke ansigtet. De ignorerede også en mand, som hette Habakkuk. Og sedan hente til slut det værste. Jerusalem gik under. Det fandt dog lyspunkter i Jøder. Det fandt en kung, som hette Josia. Han var bare 8 år, når han blev kung. Og en fantastisk optægt ægte rum, når han var kung. Han beordrede en vårrengjøring af templet. Templet havde blivet vældig forsummet, smudsigt og umålet, kan du tænke dig. Josia sagde, nu skal vi afsætte lidt penge og renovere templet. Og når de gjorde det, fandt de 5 Mosebøkerne. Bibelen havde gjemt bort. Det hænder jo også i dag. De havde sin tilbedjen, og de havde sin musik og dans. Men Mose lag lå bort gjemt på et dammigt sted. Du kan læse Sefania 3:4 også i den sammenhæng. Men nogen hittede den og gav den til kongen, og man læste den op for kongen. Du kan læse om det i 2. Krønikeboken 34, vers 18. Når de 5 Mosebøkerne læstes, kunne Josia ikke tro det. Han så, indser ni, at vi er på vej mod en katastrofe. Han sagde, vi måste stætte op landet snabbt. Eftersom alle mulige hemske saker har hent, særskilt i Hinnomdalen straks utanför Jerusalem. Her havde man offret spædbarn til Molok. Her gik man gennem alt. Og det står, at Josia urenede hinom dalen. 2. Kongebog 23, vers 10. Jesus anvendte hinoms dal for altid efteråt som en bild af helvetet under navnet Gehenna, der elden altid brænder. Eksempel Matthæus 5:22. Det grækiske Gehenna er afledt af Geben Hemon, himmon, som betyder hinoms sons dal. Utan det fanns alltså vissa lyspunkter i sörriket Juda. Men det gällde endast tills Josia dog. Det kom ingen fler gudfrygtiga kungar. Och tyvärr gjorde Josia ett stort misstag. Han bestemte sig for at gå ud og deltage i en strid ved Megiddo og dødades der af den egyptiske faraon Neko. Den gode pojkekongen Josia var nu bort. 2. Krønikebog 35, vers 25, beretter at profeten Jeremia sjong en sorgesong over Josia. Sedan kom en mand, som hette Joahas. Han regerede bare i 3 måneder, og var en dårlig kung. Til slut tog farao honom til Ribla. Joahas sluttede i bøjer i Egypten efter bare 3 måneders regering. Han følges af Joachim, en anden skurk, også søn af Josia, og burde have vedtaget bedre. Men så er det jo med os mennesker. Han var faraos vold. Joachim var bare en marionetkung udvalgt af egyptierne for at ersætte Joahas, som de kædjede fast ved et Ribla. Sedan blev Joachim kungen af Babel, Nebukadnessars tjener. Farao havde då blivet trængt tilbage til Egypten. Efter Joachim kom Joachim. Han gjorde oprør mod Babel som Joachim, men overgav sig til kong Nebukadnessar. Jeremia profeterede om Joachim i Jeremia 22, vers 30. Så sagde Herren, skriv op den manden som barnløs, som en mand, som ikke lykkes under sin livstid. For ingen af hans afkomlinger skal lykkes sitte på Davids tron og råde over jøder i fremtiden. Joachim regerede i 3 måneder og togs med til Babylon. Når staden indtogs, togs alle skatter bort. Og du kanskje kommer ihåg, hør kong Hiskia efter sin sygdom cirka 100 år tidligere, havde viset den gången lille kungen af Babylon alle skatterne. Det er Jesaja 39. Då havde Jesaja profeteret, du kommer at forlore alt du visede den manden, den udsending fra Babel. Og det gik, som Jesaja havde sagt, og dessutom bortførtes alle topfolk til Babel. Dette hændte under Joachim. Han blev bortført til Babel år 597 før Kristus, tilsammens med Daniel og Hesekiel, samt alle topfolk i jøderike, antager man. Kanskje Daniel bortførtes redan 605, vi ved det egentlig ikke. Det at bortføre folk var jo et sæt at reducere en erøvret fiende til hjælpløshed. Du tager bort hele samhällets øverste læge. I den første deportationen tog de 7.000 officerer og soldater fra armén. De tog alle handværkere, ungefær 1.000 af dem. Tilsammens tog de cirka 10.000 og lemnede bare de allra fattigste kvar. Andre Kongeboken 24, versene 11-14. Kan du læse om det? Så vi har nu en stort Jerusalem med endast de fattigste kvar. Det så næsten ud, som om hele Guds syfte med sit folk forsvandt. Sedan indsatte Babels kung Sidkia, Joachims farbror. Sidkia betyder, Herren er retfærdighed. Tankevækkende. Sidkia var den sidste kongen i Judarike. 11 år regerede han. Sedan blev Jerusalem forstørt. Dette var på Jeremias tid. År 586 eller 85 før Kristus. Babel havde blevet stormagt og Nebukadnesar kung. Jeg ved ikke om, hvor du ser, hvad som hænder her. De østlige og vestre magtblokken spiller mod hverandre. Og midt imellem er denne lille nation, Jødarike, som faktisk beder om problem. Den store magten i nordøst var nu Babylon. Og Babylon var på march mod Egypten. Så lille jøder holdt præcis på at blive indstængt mellem disse to verdensmagter. Og de overgav Herren. Gud kunne have holdt bort de store kræfterne, men han gjorde det ikke. For Gud var ikke med dem. Folket havde lemnet Emmanuel, Gud med os. Når vi kommer til Sidkia, den allra sidste marionetkungen, som faktisk fik være selvstændig i Jerusalem, han gjorde også oprør, og han brød også forbundet med et Babel. Hesekiel forudså dette i Hesekiel kapitel 17. Hesekiel 17 er en lignelse, som handler om sit kige, og hører Gud selv ur hans slægte, skulle oprejse en ny konungkvist ur Judas kongslægte. Nemlig en Zerubabel, som ledte opbygningen af Jerusalem mange år senere. Første krønikeboken 3:17 og Esra 3:8. Uten mest af alt peker eller pekte denne lignelse jo på Judas sande kvist Kristus, som var Guds sande kung, en udsøgt seder, som bærer myggen frugt. Utan återigen blev det belægring, og denne sidste belægring var en frygtansvært belægring. 1,5 år, og det var den sidste af alle. År 587-85 cirka. Sidkia og hans fåtal soldater bestemte sig for at forsøge at fly. Alle porte var jo belægrede, så de gravede et hul gennem muren, og igennem på natten flyttede de ud og sedan ned i Kidrondalen mod Dødehavet. De flyttede. De kom så langt som til Jerikos sletter, og sedan indsåg Nebukadnesars armé, hvad som havde hændt. De optægte hullet i muren, jagede efter dem og kom i kap dem i Jeriko. Det var da de fangede kong Sidkia og hans sønner. Frem for Sidkias øgon døder de var og en af hans sønner, så at han skulle se, at den kongelige slægten var slut. Sedan stak de ud hans øgon, så det sidste han så var, at hans sønner blev dødede, og han togs bort. Sedan beordrade Nebukadnessar att Jerusalem skulle totalt förstöras. Varje byggnad brändes. Varje byggnad revs ner. Murarna revs ner och Jerusalems tempel blev förstört. Under den tiden levde Hesekiel i Babylon. Han hade blivit bortfört cirka 10 år innan. Tillsammans med kung Jojakin, alltså omkring år 597, antar man. Vi vet Hesekiel mottog Herrens ord i det femte året sedan Jojakin förts bort, alltså år 593, medan han var i Babylon. Och det ser vi ut ifrån Hesekiel 1, vers 2. Detta är kort, väldigt kort, den historiska bakgrunden. Och Hesekiel såg allt som hände, inte för att han var där, utan för att han såg det genom flera syn från Herren i Babylon några år innan det skedde. Dessa syn möter vi omedelbart efter Hesekiels kallelse från och med kapitel 4. Kapitlen 4-23 är alla syn och profetier innan Jerusalems fall. Kapitlen 24-32 är syn och profetier om Jerusalems belägring samt om Judas grannfolk och Egypten cirka år 588. Kapitlen 33-39 är profetier och syn efter Jerusalems fald, som Hesekiel fik år 585. Och disse kapitlen räknar vi för andra delen av Hesekiels bok, som väl är mer, eller anses vara mer positiv. I och med att här talas det om omvändelse och förlåtelse för Herrens skull. Det profeteras klart om Kristus och det nya förbundet i honom, kapitel 34, verserna 23-24. Her skriver profeten: jeg skal låte en herde opstå gemensom for dem alle, og han skal føre dem i bet, nemlig min tjenere David. Han skal føre dem i bet og være deres herde. Jeg, Herren, skal være deres Gud, men min tjenere David skal være første blandt dem, jeg, Herren, har talt. Det profeteres i kapitel 36, 25-26 om den helige ande och om dopet i det nya förbundet, i den nya pakt. Här står det: jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla er avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Tänk vilka ord. Från och med kapitel 40 och boken ut har vi så Hesekiels tempelsyn. Dessa syn är från året 573 för Kristus. Dessa kapitlen är svåra att förstå. Men vi förstår att de handlar om den totala återupprättelse för Guds folk, templet, landet och folkets gudstyrkan. Vi ser genom Hesekiels bok att när Jerusalem väl hade fallit, då förändrades profetens budskap från att varna för katastrof och så till tröst och hopp för framtiden. Detta är säkert anledningen till att de flesta predikanter predikar från den andra halvdelen av boken, eftersom den är mycket mer optimistisk. Nåväl, vi ska också se lite på Hesekiels liv. Du har som sagt bakgrundshistorien i bland annat den andra kungaboken, kapitlen 22-25, samt hos profeterna Jesaja och Jeremia. Hesekiel var en samtida med Habakkuk och också profeten Daniel. Daniel nämns flera gånger hos Hesekiel tillsammans med Noah och Job. I Hesekiel 14:14. Och Daniel nämns även i 28 och vers 3. Hesekiel talar om Daniel som en av historiens tre största, mest rättfärdiga män. Sammanställt med Noah och Job, då var det de tre som Hesekiel nämnde. Och det visar ju oss att Hesekiel kände Guds ord och Guds folks historia mycket väl. Namnet Hesekiel betyder Gud stärker, eller Guds styrka. En väldigt behövlig titel under Hesekiels tid, där Guds folk fick se Guds dom och Guds styrka emot alla avguder. Hesekiel kallas också för människosonen eller människobarn, som det är översatt i Svenska folkbibeln. Mer än 80 gånger i boken kallas Hesekiel så. Och här kan vi ju tänka på den titel som Jesus antog för sig själv många år senare, särskilt genom Lukas evangeliet, Människosonen. Hesekiel föddes någonstans runt år 622-623 under den gode kung Josias regeringstid. Så han hade upplevt och sett Josias reform. Och säkert hade han också hört Jeremia. Josias kom på tronen vid 8 års ålder. Och han var samtidigt med Jeremia. Jeremia och Josia var faktiskt samma ålder. De uppfostrades på samma tid. Men om de pratade med varandra vet vi inte. Jeremia verkar ha ignorerat det vi kallar Josias reform. Orsaken är ju att Jeremia såg igenom det. Han såg att det var en ytlig reform. Det var en reform från toppen. Och reformer från toppen håller inte. Inte för att vi inte ska uppskatta och be om en god och gudfruktig överhet. Men man kan inte förändra människor genom regeringsbeslut eller lagar. Det är bara Guds ord, evangeliet om Jesus och Guds ande som kan skapa ett nytt hjärta i människan. Det tar bort stenhjärtet, som Hesekiel säger, som är dött för Gud och ger oss ett hjärta av kött. Hesekiel uttrycker det så i kapitel 36, vers 26. Jeremia hade sett att folket inte hade omvänts i hjärtat som kung Josia hade det. Han såg det inte av sig själv, utan Herren gjorde det klart för honom. Hos Jeremia 3 står det till exempel i vers 6, Jeremia 3, vers 6 och vidare. I kung Josias tid sade Herren till mig: har du sett vad det avfälliga Israel har gjort? Hon gick upp på alla höga berg och bort under alla gröna träd och bedrev otukt. Jag tänkte att hon skulle vända tillbaka till mig när hon hade gjort allt detta. Men hon vände inte tillbaka. Hennes otrogna syster, judar, såg det. Och jag såg att fastän jag hade skilt mig från det avfälliga Israel och gett henne skilsmässobrev på grund av hennes äktenskapsbrott, så skrämdes ändå inte hennes otrogna syster, judar, av det. Hon gick också bort och bedrev otukt. Hon orenade landet med sin lättsinniga otukt och begick äktenskapsbrott med sten och träd. Och trots all detta vände hennes otrogna syster, judar, inte tillbaka till mig av hela sitt hjärta, utan bara i hyckleri, säger Herren. Det är ju allvarliga ord. För även om kungen hade förbjudit alla hedniska sedvanor, ville folket fortfarande ha dem. Och det var därför Jeremia var pessimistisk, trots att han levde i en period där det skedde stora reformer, som ju också genast gick sönder då kung Josias dog. Det finns en läxa för kristna att lära sig här. Det är inte bara att få de rätta lagarna och ordningar antagna. I slutändan är det hjärtats tro som måste komma till. Tron på Jesus måste komma till. Vi kan säga att i den yttre världen kommer de bästa reformerna nerifrån och upp och ändrar lagen sist. Folket förändras, så ändras lagarna. Det fungerar sällan det andra hållet. Andligt sett kommer all sann reformation inifrån och ut. Hjärtat måste födas på nytt genom omvändelse och tro på Jesus. Hjärtat förnyas, personen förnyas, allt igenom Guds ord. Hur som helst, Hesekiel var en samtida med Habakkuk och Daniel. Han togs bort från sitt hemland för att aldrig se det igen. Kring 25 år gammal hade han varit, och han fördes bort i den första förvisningen, liksom Daniel. Hesekiel var präst, och troligen är det hans ålder vi presenteras för i Hesekiel 1, vers 1. Där står det: i det 30:e året. Det var ju så att en präst efter Guds lag började sin tjänst i sitt 30:e år, enligt 4 Mosebok 4, vers 30. Dessa överklasser människor deporterades i den första deportationen. Hesekiel föddes i en prästfamilj. Och här har vi en unik person som kombinerar funktionerna som profet och präst. Det är ju tankeväckande. Om du studerar Gamla Testamentets historia kan den grovt delas i tre avsnitt. När de leddes av profeter från Mose till Samuel. Och när de leddes av kungar från Saul till Sidkia. Och när de leddes av präster från Zerubabel till Annas och Kaifas. Vi kan säga att det finns en förenkling av Israels historia. De leddes av profeter. Och det funkade inte. De leddes av kungar. Och det fungerade inte heller. De leddes av präster. Och det funkade inte heller. Vad de faktiskt behövde var honom som var profet, präst och kung i ett. Nämligen Kristus själv. Honom behövde de. Och Hesekiel är bara en liten pekfinger åt Kristus genom sitt budskap och det att han kombinerar profet och präst. Man kan inte fungera som präst i templet för än man är 30 år. Och tänk dig, Hesekiel blev deporterad som 25-årig. Han fick aldrig verka i templet i Jerusalem. Men han fick profetera om Herrens återupprättade tempel. I sista delen av Hesekiels bok. Det säger ju också något. Jesus började också sin tjänst vid 30 års ålder. Det är då en präst börjar. Det var därför Jesus fick vänta som snickare till Guds timme, Guds tid. Jesus fick inte heller bli präst i templet i Jerusalem, eftersom han togs bort från templet, och han bar aldrig frem ett enda offer som präst i templet heller. Utan Jesus fik bära frem sig själv som synd offer for Gud i himlen. Och Jesus var själv Guds tempel i det nye förbundet, i den nye pakt. Han är Guds hörnsten som byggnadsmännen, de som skulle bygga, förkastade. Hesekiel var i Babel. Och det folk som hade deporterats till Babel fick bo fritt i sina egna bosättningar. De kunde inte göra någon skader, så de fick bygga sina egna små städer. Och Hesekiel slog sig ner vid en flod, kapitel 1, vers 1 och vers 3. Man slog sig ner vid en av floderna som förenade sig med Tigris och Eufrat. Det fanns ett helt bevattnings- och navigationssystem mellan dessa två stora floder i Mesopotamien. Och här fanns också floden Kebar eller Kebar. I något skede gifte Hesekiel sig också. Kapitel 24 lär oss detta. Och som präst måste det vara en jungfru eller en änka efter en präst som man gifter sig med. Præster kunde inte gifta sig med en normal änka eller en frånskild. Men en dag sade Herren till honom, Hesekiel, jag har dåliga nyheter till dig och du får inte gråta. Din hustru, Dina ögons lust kommer att dö. Detta symboliserade Jerusalems fall. Den stad och det tempel som hade varit folkets ögons lys och lust. På den dagen skall en räddad flykting komma till Hesekiel och förkunna Jerusalems fall. Den dagen hans hustru dog. Och Hesekiels mun ska öppnas. Det är slutet av Hesekiel 24. Gud ville genom sin profet demonstrera hur han kände sig när Jerusalem föll. Som när en kär hustru dör. En tyst sorg i hjärtat. Hesekiel fick uppleva att Herren gjorde honom stum också. Flera gånger över flera år. Faktum är att så Gud, din tunga kommer att fastna i din mun. Du kommer inte att kunna prata förrän jag släpper din mun. Kapitel 3, verserna 26-27. Vilken bevis på att det är Herren som öppnar sina profeter och förkunnar oss mun och ger oss ord. Stänger Herren till för oss sitt ord och syn i hans ord, då har vi inget att säga. Inget. Hesekiel fick också utföra olika symboliska handlingar på Jerusalems belägring och nöd. Kapitel 4 och 5. Om du läser detta, det är ofattbart vad denna mannen gick igenom. Men också underbart. När han var kring 50 år gammal kom hans sista profetia och han dog kort därefter. Han är begravd i en grav i Babylon, det som nu är Irak. Ett ställe som heter Kifi, nära Bagdad. Hesekiel såg aldrig sitt land igen. Han såg aldrig Jerusalem igen. Och ändå målade han en bild av ett tempel som är det vackraste, underbaraste tempel i sin bok. Men också ett tempel som aldrig har byggts fysiskt. Amen. Himmelske far, Herre Jesus, återigen tack för ditt ord och din frälsning. Tak at vi får leve, tak at vi får høre, tak at vi får tjene, og tak at vi får møte dig i ordet, det enda stille. Herre, velsigner du vores sjæler, og tager du hand om hver en af os, det beder vi i Jesu navn. Amen.